Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla med!
Hej och tack för en jättebra podd. Har en lyssnare mejlat in om till denna veckas poddinspelning. Avsnitt 167 ska vi rulla ut av Trott & Sports podcast. Det är väl kul att vi får beröm lite då och då.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Det var vår podd som personen avsåg alltså.
Ja, det var faktiskt det.
Ja, vad härligt. Det kan,
ja. Och naturligtvis som ett brev på posten så hade han också med ett par Stig och Johansson hästar. Ser man på?
Ja, de har ju varit en följetong.
Ja. Min första favorit var Sweden Cup-deltagaren Bosse Boss, som vi ju inte har nämnt. De tar liksom, som vi har sagt, aldrig slut. Som om jag inte missminner mig dog också av någon anledning som jag dock inte minns. Mailar alltså Stefan Blom inom. Ni får gärna rätta mig om jag kommer ihåg fel.
Alla hästar dör för eller senare, men just att Boss dog av någon olycka eller sjukdom, det kan jag inte minnas.
Inte jag heller faktiskt.
Men någon kanske vet.
Någon vet säkert. podcast.trottosport@gmail.com. Min andra favorit var storchampionatsdeltagaren Christelle. Och den fanns ju också med i vår initiala lista för 10 avsnitt sedan, eller vad det är nu vid det här laget. Som innan loppet reste sig på bakbenen flera gånger under uppvärmningen. Men att Stigås trots detta satt lugn som en filbunke. Kan du bekräfta detta, Lennart Persson, Axel Wallas och storchampionatsspecialist?
Ja, men hon reste sig just då, kommer jag inte ihåg, men det är troligt för hon reste sig alltid. Hon var inte enkel. Hon blev trea i det där storchampionatet. Vann sen, som du har påpekat tidigare idag, Henrik, ett försök i Europaderbyt.
Mm.
Efter tribut. Men hon var också inblandad i en sorglig historia där någon skulle tukta henne på något sätt. Band ihop benen. Jag kommer inte ihåg riktigt. Kommer ni ihåg det? Vida
omskrivet. Det är en liten klocka, men jag kan inte reda ut några detaljer. Tror jag.
Vida omskrivet i kvällstidningarna att... För hon var ju som sagt besvärlig och stod ju gärna på två ben. Men hon hade ju rätt så bra kapacitet. Vilket naturligtvis de här segrarna visar då.
En sån där typiskt häst som man föll för. Ja. Krånglig.
Ja, du gillar krångliga damer.
Ja, men lite så.
Efter Tibur.
Ja. Minns du henne, Magnus? Då?
Ja, vakt. Jag kommer ihåg den här incidenten när hon var lite... Hon var busig eller ställde sig på bakbenen där. Men...
Stig och visste hur han skulle hantera den utan tvekan.
Ja, för mig är ju den här Europaderby-kvalskvällen väldigt, väldigt speciell. Jag hade tungt år 1994. Det var en relation som sprack och förvirrad själv i Stockholm, så fick jag för mig att jag skulle flytta hem igen till Blekinge. Så att just denna onsdag reste jag och en kompis upp från Karlshamn för att hämta hem flyttlasset helt enkelt. Men vi hann gå på Solvalla på kvällen.
Alltså, och
på vägen upp också då på morgonkvisten så kom ju de fasansfulla nyheterna om Estonia. Det var det dygnet så att säga. Och det var ju då den här kvällen med inga musik, ingen defileringsmusik. Det var väl flaggor på halvstång. Och istället vann ju det här Europa-derby-kvalet. Det är därför jag minns det så väl.
Du galopperade finalen, då körde Olle Gop.
Ja, just det. Och Stego körde?
Storstadsbusen.
Ja, just det.
Det där storkampionatet där Kristel var trea vanns av Lovely Godiva. Som senare blev en världsstjärna. Så det var ju inte vem som helst som vann det där loppet.
Okej, och bara bli trea kanske.
Jag minns faktiskt Kristel, eller så här också. Vi hade en häst här uppe i Dalarna. Som Lisa Österlund och Fredrik Pedersen hade, som heter Hopkins. Han var 5 år yngre lillebror till Kristel. Fuxig och härlig häst som vann en del lopp här uppe. Sån där bildskön, som fotograf tyckte man om att vara ute och hälsa på det ute på gården där i kvällssolen. Så jag har några bilder på
det. Kan jag ska tillägga att jag efter 3 månader i Blekinge flyttat tillbaka till Stockholm. Så att det blev en kort parentes i Stockholms livet. Får vi tacka ännu en gång för bidrag vi får. En som gjort det via Swish i veckan är Niklas Larsson. Väldigt tacksamma för. Och vi vill också nämna en trogen Patreon-prenumerant. Faktiskt den allra mest trogna som har varit med från start och bidragit mest av alla. Håkan Rodin. Många, många tack. Det går inte att säga nog mycket, utan er skulle vi liksom inte kunna göra det här. Så vill ni stötta oss flera, så går man in på trottosport.nu och letar upp fliken stötta Trottosport. Vad tyckte ni om Kangsumer spektaklet?
Ja, det såg kyligt ut för att vara där nere.
Alltså, fick de...
Jag tyckte de gick med vantar, sådär.
Alltså, fick alla solsugna svenskar sitta mot... trycka mot en vägg.
Ja, det såg nästan så ut. Mm. Loppet då, ja. Det var ju upplagt för Vivi Weishaus där. Han fick ledningen ganska enkelt, tycker jag ändå. Men ett och annat var ju starkare. Tappstart. Avsiktlig tappstart, ska jag säga. Han ville inte vara framme vid bilens vingar för att... Han är ju lite besvärlig från start. Sen körde han ju fram utvändigt om ledaren. Vi vid varje havs där på långsidan, bort till långsidan. Och man hade nog känslan, även om vi vid varje havs hade greppet in på upploppet, hade man nog känslan att han skulle tvingas vika ner sig på det där oändligt långa upploppet. Och i god tid, men i relativt god tid så avgjorde vi ett och annat till en säker seger, måste man nog säga.
Jag tycker det är svårt att få någon känsla för loppet, om det var vilken kvalitet det höll. Vi pratade här innan om att Alcoy var bästa hästen i loppet. Som
ja, alltså det var han faktiskt. Han fick ju gå i tredje spår utvändigt i princip hela slutvarvet. I alla fall större delen av slutvarvet. Och var inte slagen med mycket. Han hade ju bakspår och hamnade ju bland de sista. Och det är en gammal Untersteinhäst, Peter Untersteinhäst, som gör det fantastiskt bra där nere. Han var i alla fall minst lika bra som de som var 1-2. Och bakom de här som Vivid Weishaus satt ju kanske Billy de Montfort fast med lite krafter. Det var väl hennes sista start, om jag förstod det rätt. Liksom Bahia Cresno. Hon fick ingen snäll sista start, kan jag säga. Han var ute i tredje hela vägen.
Blir det då som vi mer eller mindre har utlovat att... Vivid Weishaus på lördag blir den andra inbjudna.
Ja, det får man väl utgå från. Sen kan man väl tro att Etonant också kommer att bli inbjuden, men om man blir det nu eller inte, det är svårt att säga. Problemet för Etonant i ett eventuellt elitlopp är att då kan inte Anthony Barrère köra på samma sätt, utan då måste han ju vara framme vid vingen om jag kan reglementet.
Han ska väl garantera att det kommer en ljudkuliss tutande på solen.
Ja. Och
det är det enda vi vet.
Framme vid vingen, så han är oresodabel nästan hästen när han är framme vid vingen, så att det kanske inte är det bästa loppet den dagen för Etonant. Det kanske har Paranofer så här.
Får man uttrycka en skepsis här mot Etonant i elitlopp? Solvalla, snabba 1000-metersbana. Ah, tveksamt.
Jag kan uttrycka lite skepsis också, trots då mitt tidigare nämnda spel på Vivid Weishaus. Alltså, jag tyckte det var ett steg ner i hur han rörde sig mot hur han har sett ut tidigare i Frankrike. Lite oroväckande.
Ja, det hinner de fixa till, Magnus. Det blir
ja, inte jag inser att vi är 2,5 månad bort. Så det finns kanske en möjlighet till det. Men det var inte samma spänst tyckte jag riktigt.
Ja, han är ingen häst med långa form, alltså jämn kurva länge.
Nej, precis.
Jag håller med Magnus.
Han har ingen rak kurva. Han har ingen rak formkurva.
Jag håller med Magnus, han såg inte perfekt ut i travet, snarare tvärtom. Från det där loppet, nu kan vi också avskriva Sakon Gio, oavsett hur många gånger de byter tränare. Han var ju helt usel.
Så han har, bara släpp den så slipper vi problemet också.
Ja, visst. Ja, men den behöver man inte ens fundera på. Om man skulle vunnit där nere hade problemet uppstått för Solvalla.
Det är ju samma för honom att det finns 2 månader kvar.
Ja, men han är för dålig, va?
Det är så kanske.
Sen såg jag att Cockstyle och de här byter tränare nu igen. Ska tydligen tränas i Sverige. Cockstyle och några stallkamrater.
Just det.
Den här som har vunnit några lopp på Vänsen. Vad heter den då? Usain Tull heter den så.
Ja, just det.
Och ytterligare precis. En. Den ska gå till någon... ska gå i träning i Sverige, men inte vem har jag inte kunnat läsa mig till.
Intressant. Jag kan, som en helt meningslös kuriosa, vi nämnde Alcoy där. Faktum var att Christelle hade en 2 år äldre bror som hette Alcoy som inte blev lika bra, men vi har haft en svensk häst där, Alcoy.
Ja, den här är svensk också.
Ja, precis, men den här är tidigare. Den här var född 1988, så det var en avdelning meningslös kuriosa.
Kan vi dra en till bara för det? Bosse Boss, som vi nämnde, är ju halvbror till Ina Scotts mamma.
Oj.
Lovina Grefgård. Jaha.
Ja. Allt hör ihop.
Ja, så i slutändan
gör det ju så.
Det är alltihop, det är helt rätt.
Ja. OB-fältet då?
OB-fältet, ja.
Det är ju straffspark att slå in här, men det är ju svårt. Och alla har redan sagt det, men det var ju svårt att inte smälta för Ulf Stenström och segern med Borups Tornado heter den, va?
Ja.
Och efter det som varit då med Handsome Brad och hela den grejen. Vissa, om det har inträffat att man tycker att vissa sådana här känsloyttringar kanske har slagit lite väl, gått lite väl långt, så Ulf Stenström är en person som inte riktigt, han kan inte spela känslor.
Nej, det tror jag inte.
Det var verkligen äkta det här.
Ja.
Just när man försöker hålla emot och ansiktet inte klarar av att, eller liksom kroppen klarar inte av att stå emot det, och då händer det någonting igen, tycker jag. Och så såg det ut på Ulf. Naket och vackert var det, tycker jag.
Ja, det var en bra prestation av en häst som ju inte var... Jag vet att jag nämnde ju honom som min idé att spika gången innan på Axevalla, men han var inte speciellt bra då. Men nu var det ju annat igen. Nu visar han ju vad han kan, och sen det här med barfota. Han rörde sig ju också lite sådana här jiddevibbar, tyckte jag fick aktionsmässigt på honom. Att det var som, det hände verkligen någonting med rörelsemönstret när skorna åkte av där. Det blev väldigt, väldigt lätt under fötterna på ett positivt sätt.
Ja,
bra prestation. Ja, verkligen fint. Var ju långt ifrån bottnad, ska man kanske inte säga, men det fanns kvar i alla fall.
Ja, det var ju en härlig lördag. Jag har ju tillbringat hela helgen utomhus i vinterlandskap här uppe i Falun och skittävlingar, men jag kunde ju se hela den här V75-omgången faktiskt på lördagen, kom hem och hann se stora delar av den, och det var ju alltså, nu är det ju vår, nu händer det ju grejer. Det var ju mycket som var Borups Tornado, men framförallt tyckte jag den här duellen i bronsdivisionen mellan Amalensius BB och Best Dream.
Ja, men Best, det var ju något alldeles makalöst att den här
otroligt bra
triohästen, Best of Dream Trio, som nu är såld till Norge, kunde utmana Malensius BB hela vägen in i mål.
Det var en häftig, riktigt häftig duell, och sen också avslutningen med Unico Broline, som ju, vilken utveckling alltså. Det var en stark långspurt han levererade. Det var liksom ingen snäll avslutning, men han var...
Men han gör det så enkelt, så otroligt enkelt alltså.
Ja.
Han bara, alltså hans eleganta stil och så lätt och fint han gör det. Ja, den där hästen är på väg rakt upp i himlen, vill jag på att säga, men en bit upp.
Har han dugit i gulddivisionen?
Ja, det hade han faktiskt gjort, det tror jag. Sen, ja, det var ju Stolder Show en besvikelse, tycker jag. Men samtidigt så, när man tittar efteråt, att springa ut i andra och tredje spår när det går så in i helsike fort alltså. Det sliter, det tar. De sprang på innerspår de där som var främst. Men man måste beundra Taikon Conway Hall, 12 år och vinner här på 10-1 var det så eller något sånt där.
Ja, 10-0 alltså det, 10-0, ja, nej, det är som sagt vi är i våren nu. Det märks.
Elitloppet, elitloppet.
Ja.
Ja, men om man då jämför med 10-0 på Åby mot 9-9 då på Rivieran, så ja, kanske det säger någonting om loppet just på.
Han kan bli den äldste elitloppets historia ju. Ja. Jag tror Sante var 11 när han var med 50 gånger 1971.
En mer given Sweden Cup-deltagare har sällan skådats.
Okay.
Det är ju självklart att han står på startlinjen.
Kan han bli den äldste deltagaren i Sweden Cup då?
Kanske.
Det har inte samma värde.
Nej, inte riktigt. Får man... Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns inte riktigt bra. Men jag har ruvat på det tidigare. Upstate Face. Kommer han att vinna många lopp? Tror ni det? Jag vet inte hur jag ska uttrycka det på ett mildare sätt.
Vad blev han nu? Trea?
Trea. Han blev gärna trea.
Jaha.
Du tänker så alltså. Ja. Intressant, men samtidigt han, det här var årets första start och han fick göra det rejält på slutet där.
Ja, blir det ofta trean och fyra tredjeplatser och fem segrar i karriären? Nej, det har han inte. Han har ju 6 tredjeplatser och 10 segrar.
Mm, men nu är det när konkurrensen har hårdnat.
Han slog storfavoriten Stolder Show.
Det gjorde han, men det är inte samma som att vinna lopp.
Nej, det har du alldeles rätt.
Nej, jag ville bara säga, vi får, jag hoppas jag har fel, för det är en fantastiskt fin häst.
Ja, men du tar någon form av ställning här ändå, som vi måste notera för framtiden tycker jag.
Det tycker så jag man måste göra ibland, så att sticka ut en liten haken. Vi får se.
Man kan säga så här i alla fall att om man gillar det här med siffror och sånt och klocka som vissa gör, så... avsluta Upstate Face i alla fall i strax över 9 sista 400, och då gick han väl ut i tredje spår, va?
Men det gör väl alla hästar.
9 sista 400. Bättre upp.
Ja, du menar, du tycker inte att det var tillräckligt bra? Nej. Vi noterade det. Jag tyckte att han gjorde det bra, men det kändes som att nästa gång.
Mycket möjligt att det krävs, att det var det som gjorde det. Ja. Vi får se, helt enkelt.
Det här var ju Algot Scotts minne vi pratade om.
Just det!
Och du har fått en mycket intressant information om just Algot Scott. Som jag förra veckan sa att han tävlade nästan aldrig utanför Åby. Och att han skulle tävla på två banor som han nu vill göra, många utav kuskarna, det skulle aldrig falla Algot Scott in.
Aldrig? Jag tror du tryckte på det.
Ja, jag hade fel.
Algot Scott var alltså en föregångare med två banors tävlande på en dag. Jo, vi har fått en bild från Rekordmagasinet som ju fanns på den här tiden. Det fanns väl i många, många år. På Åby tog först Algot Scott en prima seger med Scott Fes. Och tog sen då ett plan till Malmö där han startade även då i ett... kallas för Grand Prix tydligen. Jag inte har en brist på energi, utbrister Rekordmagasinet här om Algot Scott. Föregångare alltså. Och dessutom flyg mellan Göteborg och Malmö då.
Men det gick ju på den tiden, ja det gör det väl inte idag kanske, men på den tiden gick det att flyga från Torslanda då till Bulltofta.
Bulltofta alltså, i princip med flygplats måttmätt väg i väg med Jägersro får man säga. Väldigt nära. Finns ju inte kvar längre, varken Torslanda eller Bulltofta. Ja, det trodde vi inte om Algot.
Nej, Scotchfes känner vi från andra sammanhang också. Han gick ju senare till Sören Nordin och vann Prix d'Amérique.
Ja, vi lägger ut den här bilden på Instagram.
Alltså jäkla läckert.
Man ser alltså en springande Algot till planet.
Här. Ja, med cigarettfimp i munnen.
Ja. Hur var det dagarna i skogen där i lugnet?
Det var ju fantastiskt. Jag ska direkt säga då som man ska göra att jag är ju en del av arrangemanget, så att det blir ju en partsinlaga. Så är det ju. Jag är ju en del
i organisationen. Vilken roll har du? Du är fotografi, eller fotografrollen?
Ja, jag är något så fint, eller om det är fint vet jag inte, men på min akkreditering står det funktionsledare. Då tänker jag att det känns ju bra. Okay. Nej, men jag tar hand om akkrediterade fotografer som kommer ifrån världens alla hörn, gör de ju inte när det kommer till längdåkning riktigt, men de kommer från Norge, de kommer från Italien och de kommer från Sverige. Så vi tar hand om dem och ser till så att de får instruktioner så att de inte springer i vägen för alla tv-kameror och så. Vi vill inte ha någon påkörd fotograf av någon, eller någon fälld längdåkare. Det är väl det man är rädd för mest kanske.
Så det gör jag. Tidtagningsansvarig Thomas Lindström möjligen?
Det är möjligt. Alltså det är så många funktionärer involverade i det här så att man hinner inte med riktigt. Och dessutom då kan man ju då säga att i en värld där vi ju nu då inte, eller värld, i alla fall i Sverige pratar vi inte längre om covid-19 som samhällsfarlig och vi har ju slopat alla restriktioner. Men FIS, Internationella skidförbundet, de har fortfarande hårda restriktioner så det var munskydd på för alla på akkrediterat område. Det innebär att jag har kuttat runt i 3 dagar i munskydd. Det är när det dessutom börjar bli vår och man springer runt i lite varma kläder. Det är inte det största problem man kan ha, men det kan vara lite speciellt ibland. Men det var då också därmed sagt väldigt svårt att se vem som var vem i alla blå jackor.
Jag förstår.
Ja, det var ju läckert att följa det. Det var ju vintersportdagar som vintersport ska se ut med gnistrande snö och härligt solsken och glada skidåkare.
Ja, glädjen var ju... Det var ju som vi har ibland i Falun då, det här med att det blir säsongsavslutning. Nu blev det ju det i och med att tävlingarna i Ryssland som skulle ha avslutat säsongen, de ställdes ju in av kända skäl. Så att det här blev ju den här klang- och jubelföreställningen som sagt händer ibland i Falun. Och det blir ju mycket speciellt. Man tackar av åkare. Den mest kända nu var ju Therese Johaug då, men det var ju även andra som tackades av. Och det smällde korkar och öppnades andra flaskor och buteljer och burkar också runt omkring där och alla var ju överlyckliga. Så det är en lång säsong, de har rest runt och kämpat. Det är ju inte den minst tyngsta sport man kan hålla på med, kan jag säga, som jag gnäller över att springa runt med munskydd. De här åker skidor upp för backar som en annan har jobbigt upp för i.
Jag som sagt så följde jag på TV, men man blir ju lätt irriterad. Alltså TV6 där, som lägger in reklamsnuttar mitt i loppen. Det
ja.
Alltså de där stafetterna helt plötsligt då när de stred där, så kom det reklam på 15, 20, 30 sekunder.
Så kallas superspot som de kallas för i Italien.
Det borde förbjudas.
Ja, det blir extra speciellt nu när man testade ju 2 nya tävlingsformat på söndagen här. Vi som har pratat om olika, vi hade ju en massa idéer där ju vad gäller travsporten. Här provade ju då skidsporten då mixed stafetter så som till exempel skidskyttet har kört. Så att man körde ju en 4x5 km stafett med 2 herrar och 2 damer och sen hade man en sprint mixed stafett också som Jonas Sundling och Kalle Halvarsson körde i. Och där gick ju de här sträckorna, de körde ju 6 sträckor var där. Och en av sträckorna när Kalle Halvarsson körde gick de ju till reklam när han åkte ut på sin sträcka. Och sen när reklamen var slut då hade han i princip åkt sin sträcka. Så att det var ju, det såg ju märkligt ut.
Ja.
Men en slapp vi som var på plats, vi hade ingen reklam där utan vi hörde folkets jubel. Och just det här att uppleva det igen nu, Henrik, du har ju varit på fotboll och Lennart, du springer ju på sport nu, så vi har ju börjat uppleva det här igen. Men man är ju inte riktigt van. En vägg av ja, nu var det totalt 18 000 på de här 3 dagarna, men lördagen var det väl drygt 8 000. Och det tryck som var när hemma åkare Kalle Halvarsson äntligen hittade formen, det var oerhört häftigt alltså.
Ja, det är fantastiskt faktiskt att gå på idrott igen. Jag var på Hammarby igår, vände en kvartsfinal mot Norrköping. Det var livat kan jag säga. Och,
i söndag, ja, i söndags upp. Alltså?
Man lever upp. Ja, i söndags. Det gör man onekligen. Du var till Göteborg, du Lennart.
Det var inte så mycket idrott, mest för att äta och dricka. Men det var fint väder, glada människor och 2 fantastiska dagar som faktiskt livar upp en gammal gubbe. Lite smörrebröd på lunchen vid Salöallen på en uteservering, ett par pilsner. Middag sen på fiskekrogen med hustrun och sen efter det ett besök på en champagnebar nära domkyrkan som jag aldrig har varit förut, på en innergård. Och det kändes lite som man satt i Paris, fast det, ja, man undrar hur vi är funtade, vi svenskar som sitter ute när det, och äter när det är kallt. Men...
Tala för dig själv. jag sitter inne på krogen faktiskt.
Jag känner folk som bor i Grekland till exempel som hånar oss när vi sitter ut, när de ser oss på någon uteservering i Sverige.
Man har all rätt. Nej då. Nej, det härliga dagar har det varit. Jag fick besked om, lika tungt besked om som när Tordevall stängde för gott ut i Roms västra utkanter. Travbanan la ju ner för, vad är det nu, säkert 10 år sedan. Och fortfarande har ju ingenting hänt på platsen där, det är ju sorgligt. Men jag fick reda på att en av mina absoluta favoritkrogar och restauranger, Trattoria Ulisse, har lagt ner efter 100, nästan 100 år. 1920, nej vad blir det? Det blir ju 102 år för tusan. 1920.
Hur många besök har du där?
30 kanske. Firade min 50-årsdag där. Och, ja, det var smärtsamt och läste om väldigt sorgsna människor där i kvarteren i Prati i Rom.
Det är märkligt. Och ett sånt kan inte ha slagit igen för att det inte var populärt då, eller?
Nej, de klarade inte av pandemin.
Det var så alltså?
Ja, det slog ut och de kunde inte hämta kapp tillräckligt för att de orkade fortsätta.
Ja, tufft.
Vi tänkte introducera ett litet nytt segment här i podden. Går inte allting i transporten ut på att finna det där extra och hitta det där och guldkornen och se om det där är en talang och om det där kan bära långt och spekulera tidigt? Vi tänkte leta nya talanger. Och treåringar vi helt enkelt uppmärksamma och hajar till på. Vad sägs om det?
Det låter förbaskat trevligt.
Det var faktiskt din idé, Lennart.
Ja, därför låter jag tycker jag det låter jättebra.
Ja, vi tre tycker ju alla att det är bra i alla fall. Så får vi hoppas att alla lyssnare tycker detsamma. Men nej, en superidé av Lennart.
Jättekul. Ja, ta inte i nu för mycket.
Jag är full av superlativer. Det kommer mera.
Nej, men det har ju alltid varit en sån här klassisk grej bland kompisgäng och jag vet att vi på redaktionen på Travånen hade treåringstävlingar där man tar ut, det var i sig innan de skulle igång och starta. Och sen så följde man dem det här under hela säsongen, det var jäkligt spännande.
Men vi har ju tänkt att ta nu, hitta dem när de har gjort en eller två starter kanske.
Precis.
Och vi behöver lite hjälp då, eller?
Ja, men det var jättekul om lyssnarna också vill bidra och slå oss på fingrarna.
Ja, eller komma med något tips som vi kan titta på.
Ja, på podcast.autosport@gmail.com. Du har hajat till ett par gånger under veckan.
Ja, tre till och med. Förra måndagen, den 7 mars, Gäst tror jag han heter, eller hon, Gäst, J-E-S-T, Stall Courant äger och...
För att hitta hästar med enklare namn.
Ja, men Stefan P. Pettersson tränar och debuterade då förra måndagen som sagt. Inledde lite trevande, lite spänd första halvvarvet tror jag Magnus Ljuse körde, tappade väl 25 meter... Men man såg direkt alltså vägvinnande lång aktion, va? Och trots att det var en ganska stor typ så var väldigt lätt i kroppen. Och ja, när Ljuset körde till under slutvarvet så var hon helt ensam i mål, vann på 17,4, 2140 meter. En dotter till Trickston och Break on Truth efter Viken Kronos. Och där finns ju Green Manalashi där på modersidan och Leif Dami, vad heter hon nu? Dame Lavecque är väl mormor. Ja, det var läckert att se.
Härligt att det är lite Viken Kronos kvar.
Jajamän, Viken Kronos. Ja. Dagen efter Byss Rosi Nuns på Axvalla. Thomas Dahlborgs träning. Också en stor pampig häst. Såg ut som den bara lufsade från de övriga på 17,7. Men mycket sparat. En nunsig pappa med Elbis Maragd, mamma. Melby Sparagd efter Pinechip. Har ju lämnat Melby Granat 650 000 och Melby Phantom 560 000. Här kan Thomas Dahlborg ha en häst som kan klättra. Som kan vara med i de här årgångsloppen, tror jag. Nu byter jag ras. I fredags var det väl Lannemstella.
Åh, vi ska ha kallblod också med.
Ja, pappa Teknodin. Mamma Lannemsilje.
Oj, oj, oj.
Den här hästen köptes av Stall Segeruva. Och jag gissar utan att veta att det är den dyraste unghäst bland kallbloden genom alla tider. Teknodin Lannemsilje. Kommer ni ihåg Lannemsilje 18-8 Elitkampen 2015? Mm. Vann dödens första varvet utvändigt om ledaren. Och så tryckte, eller stack, lät Jan-Olof Persson henne sticka iväg. Och vann på 1.31,8 i debuten. Jag såg efteråt att det var meningen att Mats Ljuse skulle köra. Men var avstängd, så att Jan-Olof körde själv och var glad att jag i alla fall fick köra den en gång i livet, sa Jop.
Varför vill han stå utanför?
Nej, jag vet inte. Han tycker väl att han är för gammal. Han tycker väl att man ska satsa på ungdomen. Mats Ljuse är väl kanske hans första kust nu för tiden.
Är det kriterievinnaren vi såg?
Ja, alltså jag vill inte börja med sånt där nu. Men jag vill ändå nämna dem. Sen vet vi inte vad som hände. Men att det har varit så många derbyvinnare och kriterievinnare i mars. Så att jag kan inte räkna upp dem alla. Och ingen av dem har vunnit egentligen. Men som sagt, vi är på jakt efter unga talanger. Och vi tar gärna emot tips, som vi har sagt.
Mm.
Apropå unga talanger, så glömde vi en häst som föll ifrån på grund av allvarlig skada. Som vi hade uppe i förra podden.
Just det.
Grein missade vi.
Det gjorde vi. Trots att vi pratade om honom i ett annat sammanhang. Ja.
Vann ju kriteriet. Vann derbyt. Vann silverhästen som femåring. Men fick ju pungbrock och man tvingas avliva honom då på hösten där som femåring. Det var en häst som Stigo trodde att han hade en blivande internationell stjärna. Den missade vi. Det var svagt av oss som missade den.
Ja, det, ja. Det var det.
Finns inga ursäkter.
Nej, jag försökte att komma på någon där, men den kom inte. Nej. Två spännande årsdebutanter i veckan. Vi har ju pratat om att de kommer nu på stor bred front. Och vi har nämnt Verikono, så att vi väntade på honom. Och på imorgon onsdag dyker han upp på Solvalla. I första starten för året då, helt enkelt. Och möter Amiral As, va? Som också gör årsdebut.
Det verkade jag nästan som du försökte att favorisera Verikono här. Mot Admiral.
Det var ju mer att vi hade pratat om Verikonus.
Nej,
jag har ingen åsikt där i
frågan. Är det två kommande elitloppshästar?
Ja, det är 16 som ska in.
Ja, just det.
Det lär det nog kunna bli om de uträttar vad de ska. På tal om Amiral As, så är ju Reijo Liljendahl tillbaka på Storalby.
Ja.
Läste en intervju idag med honom i Aftonbladet, eller på aftonbladet.se.
Mm.
Där han ju kom en rejäl sopa.
Salva.
Salva mot Svensk Travsport. Och att de inte riktigt ser faran med rekryteringen in i sporten. Att hästskötare saknas.
Han har bara en hästskötare anställd, såg jag i Travlonen.
Stigo Johansson.
Nej, det var en tjej och Sundling, jag tror väl. Men Stigo är tydligen med och assisterar.
Mm.
Så att på gamla dagar har Stigo Johansson blivit assisterande tränare åt Reijo Liljendahl.
Nej, men det är på något sätt fint att cirkeln sluts mellan dem. Så att de fick, om det nu var någon schism mellan dem, så hinner de rätta till den innan det är för sent. Det tycker jag är fint.
Det är fint. Det tycker jag är snyggt.
Mm. Men i det sammanhanget då, Reijos oro då inför framtiden, så kanske veckans citat var att Per Wetterholm, de här nya Pegasus-siffrorna som återigen pekar neråt vad gäller antal hästar och antal startande i loppet, så kunde man inte, det var för kort tid januari, februari att göra någon bedömning av.
Jaha, varför tar man fram sådana underlag när man ännu inte kan använda dem?
Det är inte första redovisningen som går i fel riktning heller. Då har väl liksom, pratar vi en 20-årsperiod nu i det här laget? Jag vet inte. Ja, det var ändå intressant. I travronden ska jag säga att...
Ja, det låter, den är lite svår att ja, förhålla sig till. Och just varför ska man plötsligt begränsa det? Det är väl lite längre än som du säger. Just 2 månader är en väldigt kort tid. Varför ska man fokusera på 2 månader? Det är ju en längre trend. Så att det låter lite akut att man plötsligt skulle då utifrån de senaste 2 månaderna eventuellt ha gjort något. Men det borde man väl ha tänkt på längre då kanske.
Apropå citat så lyssnar jag lite på ATG Live från Kansymer. Bomber. Det är kanske inte det bästa. Bomba. Han bombar nu. Kanske inte det bästa uttrycket i dessa dagar. Det var någon häst eller kusk som bombade. Mm. Och någon manglade favoriten. Och i tredje lopp så låg de på det klassiska pärlbandet.
Inte riktigt nöjd.
Var finns språket? Läser de aldrig böcker? Nej, det kanske var elakt.
Jo, nej, men det är väl klart. Det är väl, man kan väl fundera lite grann på sådana här floskler. Just nu kan man ju vara lite försiktig, men när det kommer till just den typen av floskler kan man ju kanske hitta några andra dåliga floskler då. De är i alla fall bättre.
Vi ska till Momarken på lördag, sägs det. Är det populärt i spelarled? Ja. Brukar inte vara det, va?
Nej, det var inte så.
Nej. Men som vanligt så är det ett par omgångar om året som är utflyttade till våra grannländer. Har de inne från Momarken, Lennart?
Ja, jag har varit där några gånger. Ett dåligt minne minns jag när du frågar. Jag köpte en häst en gång i tiden som heter Power Child. Bernt Salin, som för övrigt fyllde 85 år igår. Och jag var på pompan och såg en häst spurta från sista till överlägsen seger för Dave Rankin. Och vi blev väldigt förtjusta i den där hästen, så att Salin påbörjade ett scoutingarbete, tog kontakt med både Sören Nordin som var där då på den tiden och Håkan Wallner. Och dagen efter så hörde båda av sig och gärna ville förmedla en affär. Av någon anledning. Nobel, vi köpte hästen och han kom till Sverige och var väl med i Sweden Cup och... Det gick inte så bra och sen åkte vi till Momarken. Och jag kommer ihåg, vi åkte från Stockholm och drog den där hästen i bil och sån där hästfinka bakom. Kacka Nilsson tränar och jag hade lite koll där på Momarken. Det var innan de byggde om banan, det var snäva kurvor och man skulle akta sig för att köra för fullt ur slutkurvan där.
Ännu snävare för de här?
Ja, ännu mycket snävare. Ja. Och jag sa till Kacka det att akta dig för den här kurvan, håll i genom kurvan sen kör. Och han körde för fullt i slutet av kurvan när det blev naturligtvis galopp. Och det var ju en jävla lång hemresa, tung hemresa. Samtidigt ska man konstatera efteråt att det var en praktlus. En av de sämsta hästar som jag överhuvudtaget har ägt. Han vann ett lopp sen vi köpte han och det gjorde han först en jul på Skive. En midsommarhelg. Vi hade väldigt trevligt i Köpenhamn och några dagar där vi delade så där. Det var 2000 danska kronor i första pris. Det var enda gången han vann lopp, tror jag. Så det var... Ja, det var ett misstag.
Man har ju lite följdfråga här. Ett, besegrar ni dåligt köp? Besegrar ni Lokets köp när det gäller uselhet?
Ja, den där, vad heter den nu då? Som vi pratade om för några veckor sedan.
Ja, precis. Som de skulle vinna Lekloppen med. Men så fick stryka Våla och Ökan.
Den här var ännu sämre, tror jag. Men den var inte lika dyr. Men problemet var också att vi fick för oss att använda den i aveln. Men han fick väl några avkommor och det var ju bedrövligt alltså. Anledningen till att vi fastnade för den var att han var efter Flower Child. Som då gick det här berömda elitloppet mot Ego Boy. Men vi förstod väl inte att Flower Child var iskall som avelshingst. Han var en bra tävlingshäst, men... Ja, det var ett misstag, men det är ju 20-42 år sedan och sånt där som vi köpte den, så att man har kommit över det också. Men det var i alla fall, vi var på Momarken, det var det handlade om.
Fråga två är, visste den här kretsen kring hästen att det var svensk, fanns svensk besök på platserna i denna i Pompano? Att de hade ställt i ordning
ja,
så att säga.
Vi var inte där för att köpa någon häst på något sätt, utan det var bara att hästen dök upp. Alltså, sen hade vi en väldigt bra, senare under flera år hade vi en väldigt bra relation till tränaren Dave Rankin. Och han skickade till och med skötaren till hästen med till Sverige för att ta hand om den första veckan.
Ja, ja. Äntligen tänkte de i sitt stilla sinne få en spekulant på den här.
Torskgäng från Sverige och provisionssökande svenska travtränare.
Ja, spännande.
Elände. Men till Dave Rankin, vi var det senare, många år senare, var samma år som Sugar Cane han offer vann. Samma, då spelade vi Dave Rankin med en passgångare som var totalt överlägsen och gav 17 gånger, så vi fick lite tillbaka. Ytterst lite. State of Liberty Trot heter det så. På Garden State.
Just det. Så var det väl va?
Ja.
Momarken Grand Prix är ju en annan där man som dyker upp i huvudet när man tänker på just Momarken. Men det har inte kört sedan 2002 eller något sådär.
Det kanske borde lagt ner efter vårt besök.
Ja. Vad tiden går som sagt. 20 år sedan det försvann. Har vi någon vinnare då på i denna norska bana?
Efter bakslaget till lördags med den här norsktränare hästen Stol The Show så är man ju bränd. Alltså, men jag återkommer till min fina favorit. Men jag gillar Bahama Persson, Tommy B. Anderssons läckra sto. Och jag sa ju att jag trodde på henne i V75 på Axa, men det blev väldigt, väldigt passivt. Sen spurtade hon bra och det var precis det loppet jag tror Tommy B ville ha. Nu tycker jag hon har en bra uppgift här och kanske blir favorit, men det är nog en bra spik i den fjärde avdelningen.
Innespår där på tillägg. Vilket nummer var det?
Förlåt?
Vilket nummer hade hon?
Har du börjat bli nummerspelare?
Nej, kan för tydligheten skulle
nummer 8.
Nummer 6.
Nummer 6, förlåt, det var tur du var med där.
Ja, vi tror ju på samma häst igen. Vi trodde ju på henne båda två senast ju, och jag delade din uppfattning även den här veckan.
Sen är det ju alltså i kallblodsloppet så Teknodin. Nej, förlåt. Och Herakles heter han som har gjort debut och comeback efter skada. Alltså ja, det kan bli en kamp mellan det här läckra stået Ulsrud Thea och Herakles. Ja, det är ju, om det kan bli det, kan det vara så? Ulsrud Thea, hur gammal är hon? 15 år. Det är inget att komma med 12-åringar i lite. Hon är 15 år. Läckert. Ja, jag vill ta med en häst också som jag hade med senast i Kalmar. What the Winner. Den hade bakspår då. Gick väl hyggligt, inte med för Stefan Persson, var någon hundraåtsare som vann där, om ni minns. Nu har han innerspår och får en bra lopp. Och den kommer inte bli söndersträckad.
Sa du nummer?
1.
Mm. Och Steinlagers RS-lopp. Har vi något komma med där?
Hemmahästen Bills Man kanske blir favorit. Remarkable Feet. Chapuy är väl intressant. Kort distans på 2.
Jobbigt långt upplopp.
Ja, det kan det ju bli.
Kanske.
Jag smyger med en årsdebut här som jag inte tog upp i början där, men jag tänkte vi spar det bästa till sist. Batotösen gör årsdebut på fredag i Östersund. Det är V64 till och med, V64-4.
För ni som inte var med förra året kanske, om vi har någon eventuellt ny tillkomna, så var det ju en följehäst för oss, Batotösen.
Är hon 4 år nu eller?
Hon är 4 år nu och som sagt, det är dubbelkuppen här, ett försök. Det är det näst sista försöket i dubbelkuppen och finalen går faktiskt på Romme den 17 april.
Då får du åka dit.
Ja, jag hoppas att hon håller sig på benen och sköter sig, så får jag säkert åka dit.
Det är ju en viss påskdag.
Ja, vi kan väl påminna att hon blev faktiskt två i kriteriestoet efter Dunungen.
Precis. Örjan latsade från dödens med Dunungen. Det var ju så tråkigt för oss som höll på Batotösen där, men det var...
Var nöjda med ett andra pris.
Ja, det får de vara. Sen så satt jag och smög med en annan grej också. Och det är ju det här. De här talangerna, eller de Jag vill gärna nämna Hanna Olofssons Last Dying Breath heter den. Treåring efter Nuncio som har vunnit två lopp på Boden och ett på Umåker hittills i år. Som, han har ju varit helt överlägsen i de här tre loppen och ser ju, han ser lite opolerad ut fortfarande, men och inte, får inte, har inte fått sprungit på en riktigt bra bana. Två vinterbanor och sen var det en kladdig bana i Boden där, men han har varit som sagt helt överlägsen och han har bara suttit och tittat bakåt och sett till så hon inte skulle förlora de här loppen. Så det blir spännande. Tyvärr inte anmält till något annat än Breeders' Crown. Så det är lite synd då, men vi får se honom i alla fall.
Då så, titta för tusan in på vårt Instagram-konto.
Och Algot.
Ja, som heter Trottosport va, eller var det inte så? Och ni kan ju också följa oss på Twitter, Trottosport 1. Så säger vi väl så va?
Ha det gott.
Hej då.
Hej då, hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.